För er som lyssnar på internet så kan vi meddela då, ifall ni inte lyssnar idag, vilket ni antagligen inte gör, att det är Finlands nationaldag. Och vi har intagit lite finsk inspirerad. Nej, egentligen inte. Det var väl bara Fatsö-chokladen som var finsk inspirerad. Det andra var, var tomtegröt. Och, ja. Men okej, i alla fall så är det det. Och det vi ska tala om idag är definitivt relaterat. Därför att ibland är det ju så att man funderar runt någonting. Och då blir det ofta så att man... Tankarna liksom springer ur de här tankarna. Men vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för denna dag. Tack Jesus för gemenskapen vi har haft. Och de lekamliga gåvor som vi har fått inta, Jesus. Vi ber just nu att du välsignar den här stunden också. Herre, vi ber att ditt ord får vara rikt ibland oss. Ordet är vad det är för evigt fast i himmelen. Står det i Psaltaren 119:89. Men... vi måste också ha hjärtan som är lyhörda och andliga öron att höra. Så Jesus, vi ber verkligen att vi koncentrerar, fokuserar och tar emot det som du vill säga till oss idag genom ditt ord. Amen. Vi ska bege oss till Saltaren kapitel 2 och vi ska läsa från vers 8. Till 12, alltså den andra halvan kan man säga av kapitlet. Det är ett ganska kort kapitel. Saltaren är ju en rolig bok för att vissa kapitel har bara 2-3 versar. Och sen Saltaren 119, jag vet inte vad den har, 150 versar eller någonting. Så de kan vara väldigt olika långa. Men i alla fall så är det här en vers som rubriken i Svenska Folkbibeln är Guds son och hans motståndare. Och många av Saltarpsalmerna, de är profetiska, det vill säga de talar om framtiden. Men det betyder inte att det inte finns en tillämpning för oss som lever i denna tid och just nu. Men det här är alltså tankar som egentligen har att göra med det messianska riket, som man visserligen väntade på när vi läser evangelierna, men som blev uppskjutet på framtiden och har ännu inte inträffat, men vi vet att det kommer att göra det baserat på Guds trofasthet och hans löften. Så, begär av mig, vers 8, så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Här talar alltså fadern till sonen. Du ska krossa dem med järnspira. Det låter inte som den Jesus som vi ser på tavlor med en gloria över huvudet. Och slå sönder dem som lerkrukor. Handla nu vist, ni kungar, det vill säga jordens kungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Det vill säga, om jag är i en position att döma andra människor, alltså vare sig det är juridiskt eller personligt, så var försiktiga. Därför att det finns en domare som står över er också. Nämligen Herren Jesus Kristus. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen en hyllningskyss så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Till snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. Ja, jag vet inte vilken teologi ni har. Jag vet vilken teologi jag har. Inte så att jag nödvändigtvis alltid förstår den. Men teoretiskt i alla fall så vet jag vad jag tror om tusenårsriket och Jesu styre då. Det kommer att vara en fantastisk tid av frid och fred. Och försök att stänga av era apparater om ni kan. Det är väldigt intressant just att se att man hade också en tid då ingen kommer undan med något syndande som vi gör i denna tid. Och vi kan också läsa i Matteus 28. Nu ska vi koppla ihop de här verserna. Matteus 28. Och verserna 18 till och med 20. Ofta citerade verser. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det här är vad vi kallar för missionsbefallningen. De andra evangelierna slutar på samma sätt. Apostlagärningarna börjar ungefär så. Med andra ord, Gud har en vilja att vi går ut med budskapet om de glada nyheterna till hela världen. Jag vill också att vi läser Apostlagärningarna kapitel 17 och versarna 24 till och med 28. 17, 24 till och med 28. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa, i engelska så det, genom ett enda blod, skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom. Fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty honom är det vi lever, rör oss och är till. Som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Titeln för min predikan ikväll är kort och gott bara nationerna. Och uppenbarligen då så fick vi ju den, eller fick jag den tanken med tanke på att Finland firar sitt 101-årsjubileum. Förra året var det 100-årsjubileum. Och Annas mamma som gick bort för några år sedan här, hon var ju gammal nog att faktiskt ha varit med om den. Hon hann nog leva både under första världskriget, Finlands oberoende eller självständighetstid, inbördeskriget, andra världskriget. Liksom, man tror liksom det är som en historiebok, liksom, vi bara läser om de sakerna. Men hon levde. Och jag får samma känsla ibland. Liksom, jag pratar om Berlinmurens fall liksom, och några ungdomar säger, va? Liksom, kommer du ihåg den tiden? Ja, det gör jag. Liksom, jag har 30-årsåldern. Men så där är det. Och jag tänkte bara liksom att det är några saker vi måste tänka på när det gäller nationerna. Och det första jag tänkte på det är att vi måste urskilja nationerna. Att urskilja, vi ska urskilja allting. Och det gör vi bara genom att leva i gemenskap med Gud och hans ord. Men vad är det som Gud vill med nationen? Det står att han har utstakat de här gränserna. Vi lever i en tid när gränser ses som något väldigt ont. Förr såg man gränserna som ett skydd. Därför att brottslighet till exempel, om det finns gränser, då kan inte brottsligheten sprida sig på samma sätt. Om det inte finns gränser, då sprider den sig och blir global. Det är alltid så man tänker att ja, men om du gör någonting på lokal nivå så ska det vara någon som vakar över det på en högre nivå, därför att då kan de inte komma undan med någonting. Men om det blir så att en enda människa till slut bestämmer över allt, tänk om den personen då är korrupt, då blir det illa. Men om det är decentraliserad makt, då kan inte ondskan manifestera sig. Och det är därför som Gud har på samma sätt, i samma utsträckning, och det är därför som Gud har har instiftat nationerna. Och det är inte av ondo. Många ser nationerna som ondo. Finns det inga nationer så blir det inga krig. Men det finns inbördeskrig. Så att det är liksom, nationerna är där för att begränsa människans ondska i denna fallna värld, för att inte manifestera sig fullt ut. Och vad en nation bör göra, det är att den bör bevara och skydda liv och gudomliga institutioner. Och vad är en gudomlig institution? Bibeln talar om fem olika, så vitt jag vet. Och det är först och främst att människan har fått en fri vilja. Och en nation bör se till att människorna kan använda den fria viljan. Och då menar jag inte bara att man ska välja mellan olika müsli-sorter i affären, utan verkligen kunna fatta val för sig själv och för andra, de som man har i sin omgivning. Och att kunna utöva sin tro och att kunna tillbe Gud. Det är sådana saker som Gud vill. Och jag tänker på, man kan utan att blinka begå aborter. Det betraktas mer eller mindre som en hygienfråga. Och då är det ingen som frågar efter om det barnet ska få växa upp och fatta beslut. Det är ondska. Ingenting annat. Och vi måste urskilja nationerna. Det är väldigt få nationer idag som har några övertygelser om det här. Men det finns några. Och jag tror att det ligger en välsignelse i när man liksom gör detta. Vi har en möjlighet i detta land. Finland har det också. Att välja att tro och tillbe. Det finns begränsningar. Men vi har det och vi tackar Gud för det. Äktenskap. Det är någonting som Gud har instiftat. Det ingår faktiskt någonting som är så hemskt fult att säga idag. Könsroller. Det vill säga att Gud har skapat mannen och kvinnan till olika uppgifter. Och det är i den designen som vi faktiskt finner den här friheten. Och det är någonting som en nation också ska bejaka. Inte motarbeta. En annan sak är familjen. De första 5 åren i en människas liv, det vill säga innan man börjar skolan, så formas, sägs det, 85% av en persons personlighet. Och resten då i princip formas när man är mellan 16 och 17, eller förlåt mig, 6 och 17 ungefär. Så kan du få tag i en person i unga år och undervisa dem någonting, ja, när de ska börja skolan så är de nästan klara. Så då förstår vi också varför myndigheter och stater vill ta hand om barnen. Så att de ska tycka och tänka och tro på ett visst sätt. Det är inte vad Gud har tänkt. Han har den fria viljan, han har äktenskapet, han har familjen. Och där är det också meningen att barnen ska kunna växa upp. Och få den friheten att både välja, tro och tillbe. Att använda den på ett sånt sätt så att Gud blir förhärligad. Och sen har vi nationerna som sådana. Vi läste precis hur Gud har instiftat dem. Och i Jesaja 40 och vers 15 så står det att nationerna, eller folken står det, är som en droppe i en spann. Ni vet sådana här stora 30-40 liters spanna liksom, och sen dipp, liksom en liten droppe. Så är nationerna. Och vi är ganska imponerade när G20 möts och när FN möts och alla de här stora statsmännen och kvinnorna liksom möts och skakar hand och de representerar massor av människor och man beslutar olika saker. Och det är inget fel med det, att samarbeta och försöka ha goda relationer. Det är Guds tanke. Men internationalism är inte av Gud. Av den anledningen att Gud har instiftat nationerna. Och han vill att nationerna ska kunna leva inom sina gränser. I frid och fred med varandra så långt det är möjligt. Men en internationalism, det leder bara till en ny världsordning. Och i den nya världsordningen kommer så småningom antikrist att träda fram. Vi vet inte när, vi vet inte hur, men vi vet att han kommer att göra det. Och det sista då, det är kyrkan. Det är en institution. Den fanns inte i Gamla testamentet. Den är någonting som föddes i Apostlagärningarna kapitel 2. Och där står det att kyrkan kom. Och ibland så liksom man tittar på nationer så här, men vilken frihet ger man till kyrkan? Det är inte det liksom vilken nation syndar mest eller minst. Det har en betydelse, ja. Men vilken frihet ger man till kyrkan? Kommer ihåg när en pastor var och besökte oss här. Han talade om Kina. Han var verksam i Kina. Och han berättade just det här att det finns enormt många kristna. Och för en liten tid sedan så började Kina liksom att ge mera friheter de kristna. Och han sa så här att det märks att nationen har en slags välsignelse. Nu vet vi att många säger att man har vänt på det här. Man vet inte, men en del tror att man öppnade upp för att de kristna skulle bli synliga så att man vet vilka de är. Det kan vara så, jag vet inte. Men poängen är bara att när kyrkan får frihet att verka inom nationens gränser, då finns det en välsignelse för landet. Även om det är syndigt i mångt och mycket. Även om det finns liksom en massa saker där. Så folken är som en droppe i en spann. Men vi behöver urskilja nationerna. Är det så att Gud eller människorna eller de styrande tillåter det här, då ska vi tacka Gud för det. Gör de det inte, så behöver vi be. Vi behöver lära oss att be och fasta för nationerna. Nu har vi ett antal nationer representerade här ikväll. Men vi är i Sverige och Finland firar sin 101-årsdag. Så jag nämner bara dessa nationer som har varit välsignade, är välsignade. I mångt och mycket för att många av de här sakerna har faktiskt varit respekterade. Men vi ser också i denna sista generation att det inte är så. Och vi vet inte vad det kommer att innebära. Men vi behöver lära oss att be. Så urskilj nationerna. Nummer två, älska nationerna. Vi har våra favoriter. Liksom, vi gillar vissa länder, vi gillar inte vissa länder. Och det är okej. Men vi klagar inte på det. Liksom. Vi gör inte skillnad på det. En själ är en själ. Oavsett vilket pass man har. Oavsett vilken hudfärg man har. Oavsett vilken form på ögonen man har och så vidare. Och det är så vi måste se det. Vi älskar nationerna. Och en av de saker som jag gillar med Great Grace historiskt sett, det är att vart man än går så är det kartor på väggarna. Det är foton som hänger upp, hängda liksom av nationer, och man har bönemöten och liksom man har en vision för nationerna. Och man älskar dem, och så fort någon kommer in i våran gemenskap liksom och man frågar, var är du ifrån? Och så säger man, spelar ingen roll vilken nation. Wow! Varför? Det är för att man har genast en vision för den personen och det landet. Tänker, wow, den personen kom till oss och kanske de kan gå i våran bibelskola och kanske de kan åka till det land de kom från en dag och bli någonting. Alltså en missionär eller vad det nu kan vara. Kanske eller kanske inte. Eller kanske bara de är här under en tid för att vara här och be för oss. Som många kristna människor gör nu för tiden. Så vi älskar nationerna. Och människan har beslutat i sitt hjärta att regera och styra den här världen utan Gud. Och det, man tror att man är på väg att skapa en utopi. Men det kommer att sluta i katastrof. Människor kan inte förkasta Gud utan att betala ett pris. Gud är god, Gud är kärleksfull, han är nådesfull, han är tålamodig. Men vi kan inte förkasta Gud. Det går inte för en nation, det går inte för en familj, ett äktenskap, en individ. Vi måste älska nationerna. Men vi ska inte älska den här världen som det står i 1 Johannes 2, 15, 16, 17. Därför att den här världen är styrd av ett världssystem som har Satan till sin Gud i 2 Korinthierbrevet 4, 4. Så vi älskar nationerna, inte för dess materiella ting eller deras möjligheter eller deras klimat eller deras vad det nu kan vara. Men vi älskar nationerna för de har människor boende i sig som Gud har köpt med sitt blod. Det betyder inte att de är automatiskt frälsta, men om de hör evangeliet och tror evangeliet, då blir de frälsta. Så vi älskar nationerna. Men människan har köpt, i väst i alla fall, evolutionstanken. Att vi utvecklas mot gudomlighet. Vet ni att evolutionstanken, det är egentligen en form av västerländsk hinduism. Glömmer aldrig när jag såg på Vetenskapens värld. När de en gång hade ett program om evolutionen. Och det började med en scen från Indien. Som talade liksom om hinduismen. Och de talade om hur likt det här liksom tänkandet som vi har i evolutionen egentligen är hinduismen. Det är ganska intressant att de gjorde den kopplingen. Men just det här att man utvecklas. Livet går i cyklar. Känner ni igen det? Hur många istider har det varit? En. Och den kom efter floden. Inte massa och cykliska och miljoner och miljarder år. Det är bara en hypotes som man har förvandlat till en sanning. Och den liknar egentligen ingenting annat än hinduismens återfödelse och utveckling. Och människan tror att vi utvecklas och blir hela tiden bättre. Men Gud säger hit men inte längre. En dag kommer det att dömas. En gång kommer Gud att sätta stopp för det. Så vi älskar nationerna medan det finns tid att älska dem. Och sedan det tredje och sista jag ville nämna om, det är att vinna nationerna. Så vi urskiljer dem så att vi vet hur vi ska be. Vi älskar dem. Vi har en vision för dem. Det betyder inte att jag måste ha en vision för varje land som finns i världen. Gud kanske lägger ett land på mitt hjärta eller en del av världen. Och det kanske är det landet jag bor i. Eller den stad eller stadsdel eller vad det nu kan vara. Men vi älskar nationerna och Gud vill att vi ska vinna dem. Det finns bara tre sorters människor i världen. Hedningar, judar och kristna. Det började med bara hedningar. Sen kom Abraham in i bilden. Då fanns det hedningar, judar. Och sen kom kyrkan in i bilden. Då fanns det kristna. Och det betyder att när hedningarna och judarna blir troende, då blir de en del av församlingen. Så vårt mål är inte att göra hedningar till judar, utan att göra hedningar och judar till kristna. Och då menar jag inte en religion som har varit, man kör sina korståg och världen runt och folk ska konvertera. Jag menar att vi ska predika evangelium så att människor hör det, tror det och kan leva av varje Guds ord. Det är så vi vill vinna nationerna. Och det är enda sättet att evangelisera. På FNs lista över nationer finns det minst 200 nationer, betydligt mer, men minst 200. Jag kommer aldrig ihåg de här siffrorna, de förändras nästan hela tiden, men i våra kretsar så har vi ungefär 600 lokala församlingar världen över i någonstans mellan 60-70 länder. Och vilken förmån det är att få vara med och be för de här länderna och att tänka på de här länderna. Och jag trycker alltid ut den här listan varje månad och du vet, man ber för en kyrka liksom varje dag. Och det är ju bönen i sig, men det är också roligt att vara lite uppdaterad liksom. Vad är det som händer? Jag har ett antal personer som skickar sina nyhetsbrev till mig och säger att jag kan läsa lite grann. Det är väldigt uppfriskande och veta just det här liksom, att överallt i världen så finns det människor som har den här visionen att vinna nationerna. Vi vet inte hur lång kyrkans tidsålder är, men den började för 2000 år sedan på pingstdagen i Apostlagärningarna 2. Den kommer att sluta med församlingens uppryckande, men när det är, det vet vi inte. Vi vet det inte. Men tills dess så har vi en skörd. Och någon säger, ja, men den skörden finns inte här. Jag håller inte med om det. Jag tror att Guds skörd är överallt. Jag håller med om att vissa länder är mer öppna än andra under en viss period. Och Gud kanske kallar mig till ett väldigt vitt skördefält. Men det är ändå så att var jag än är så vill Gud att jag är planterad där. Och att jag också tror att Gud har någonting för mig där. Men i Johannes 4:35 så säger Jesus till lärjungarna, lyft era blickar och se på fälten hur de har vitnat till skörd. Och han talar inte om åkrarna som låg framför honom, även då det var det han använde i sin illustration. Han talar om att ni har fått ett budskap, ett glada evangelium, eller glada budskapet evangelium, att gå ut med till folket. Och de är redo för skörd. Och han säger inte att vissa platser är det, vissa länder är det, men han säger bara att skörden är vit. Och i Johannes 14:14 så står det, om vi ber om något i hans namn så ska han göra det. Om vi ber om något i hans namn, tror vi verkligen det? Ja, det kräver en barnalik tro för att vi ska tro det. Men gör vi det, Då har vi frimodighet när vi går inför honom i bön. Och i Johannes 15:7 står det: förbli i mig och be om vad du vill och du ska få det. Så när vi förblir i honom, då finns det en koppling där. Jag urskiljer hans vilja och jag ber och jag får. Jag tackar Gud och liksom det är så här. Men om jag drar åt mitt eget håll, om jag inte förblir i honom, ja, då säger han i sin nåd, i sin kärlek, så kan han ge oss saker ändå. Han överraskar oss alltid positivt och ger oss det vi inte förtjänar. Och jag säger inte att bönen är någonting som vi förtjänar på det sättet. Men han säger: förbli i mig. Meno i grekiska. Och det betyder helt enkelt liksom att som en gren sitter på trädet och liksom drar näringen ur saven på trädet, så ska vi förbli i honom. Och då har vi detta löfte att vi ska be. Så urskilj nationerna. Hur ska vi be för dem? Älska nationerna. Ha en vision att gå ut i hela världen på grund av att det här är människor som Gud har dött för, som Jesus har kommit för. Och vinn nationerna på det sättet. Vilka gåvor och vilka resurser vi har är mellan oss och Gud. Men gör dem tillgängliga för honom. Och jag tänker på det idag därför att Finland firar sin 101-årsdag. Och det är roligt liksom att studera ett land, dess historia, dess kultur, deras karaktärsdrag. Det är någonting jag är väldigt intresserad av. Men vi får vara väldigt försiktiga. Liksom att vi inte liksom börjar att jämföra och klaga. Men på ett roligt, trevligt sätt. Det är väldigt spännande att göra det. Och det är också så att när vi blir kristna i Filipperbrevet 3:20 så blir vi medborgare i himmelen. Och det är ett medborgarskap som smäller mycket högre än de jordiska medborgarskapen. Och på det sättet så står vi över nationerna. Men även som kristna så är vi placerade någonstans. Och vi hör hemma någonstans. Så när jag kommer utifrån och kanske har väldigt blandad bakgrund, så kanske det är lite så där: vilken identitet har jag egentligen? Det kan vara så. Men, och man kanske kan ha några olika, vad vet jag. Men det är intressant verkligen att tänka på detta. Att Gud har satt in nationerna. Finland blev ett land för 101 år sedan. Det är ett väldigt ungt land. Väldigt ungt jämfört med Sverige. Om man tittar i historiskt och så vidare. Och det gör ju naturligtvis att de här nationalistiska eller nationella känslorna är lite färskare på det sättet. Liksom. Det är någonting som, ja, några enstaka finns väl kvar då. De måste vara 101 eller mer, så det lär väl inte vara alldeles många. Men det finns väl några dussin antagligen som är kvar sedan den tiden. Men åtminstone en generation nu, liksom deras far- och morföräldrar, definitivt. Så det är färskt i minnet. Priset man har betalt för att ha en frihet är, åtminstone i Finlands fall, stort. Och det är någonting som man uppskattar. Så jag älskar att tänka på nationerna. Jag är född med en världskarta i huvudet. Alltså jag vet att en del av er här tycker att geografi är det tråkiga som finns i hela världen. Men liksom, så fort någon säger någonting, liksom, boom, där är det. Där är det liksom. Och jag drömmer alltid om liksom att vara där och predika eller undervisa eller vad det nu kan vara. Och jag har fått förmånen, jag har suttit och räknat på hur många länder jag varit i, nu har jag glömt bort det, men det är någonstans mellan 40 och 50 länder. Och nästan alla dem har jag varit och predikat i på något sätt eller undervisat. Och det ligger i linje med det som Gud liksom har lagt på mitt hjärta. Så vi tackar Gud för nationerna, vi tackar Gud för Finland, vi tackar Gud för Sverige. Tackar Gud för alla nationer som finns representerade här idag. Och vi urskiljer nationerna. Vi har en förbönstjänst för dem. Vi älskar nationerna. Vår egen och andras. Och vi vill vinna nationerna. Oavsett om det inte är våra favoritnationer. Vädermässigt eller kulturmässigt. Eller vad det nu kan vara. Det är ändå så att människorna där väntar på att höra evangelium. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem till våra hjärtan. I ditt dyra namn vi ber, Jesus. Amen. Amen.